och armé. Och med tanke på att doktorn sa att du har en kraftig inflammation i axeln så tänkte jag att jag borde ta sjukhus idag. Men jag låter den här högerarmen hänga i fickan här så får den dingla lite. Och så ska vi ge oss på tempel idag. Av alla de här fem så tror jag att tempel är kanske ursprunget till allihop. Så utan att överdriva så tror jag att ditt livs mål och mening är att vara ett tempel. Från början av Bibeln så verkar det varit Guds ursprungstanke. Men längs vägen gick det snett ganska tidigt. Och templet behöver återupprättas i historien på ett eller flera olika sätt. Men Guds tanke är tillbaka till trädgården. Där vi är i ett tempel och vi är templet och vi återspeglar hans närvaro. Låt oss göra människor till vår avbild, står i kapitel 1. Så idag ska vi ge oss på en riktigt spännande resa. Om vi bläddrar igen så kan ni få se lite grann. För att Israels folk hade ett behov av att återupprätta den här relationen. Så därför byggde man ett tabernakel. Alltså att Gud skulle komma och bo ibland sitt folk. Och i tabernaklet så uppenbarade sig Guds närvaro som Guds närvaro hade varit i Eden eller i paradiset. Alltså Guds närvaro är så påtaglig på den här platsen. Men ifrån början så var ju Guds närvaro överallt. Från tabernaklet så leds det in att vi bygger ett tempel och Israels folk går på gudstjänst för att fira Gud och för att möta med Gud och få en återupprättad kontakt igen. Templet rivs ner och templet byggs upp och så småningom i Nya Testamentet, i evangelierna, så har vi det man kallar för synagoga. Där man gick för att höra Guds ord, läsa Guds ord, tillsammans be böner och tillbe Gud tillsammans. Den nytestamentliga bilden är när kyrkan växer fram så är det att de möts i templet och i hemmen. Men det är inte bara i templet de är tempel, utan de är tempel hela tiden. Så här ska jag nog säga att här sker ett väldigt tydligt skifte i historien. Här börjar en återupprättelse av den första ordningen. Och jag vet att det är mycket historielektion i de här berättelserna och vi gör det väldigt, väldigt snabbt. Men det är för att vi vill leda in på vad är det som återupprättas? Det är ursprungsordningen. Alltså Guds tanke som var från början. Och den är, om vi bläddrar igen kan ni få se. Din kropp är lika med hans tempel. Och då tänker ju vi att nej, men han ser ju inte ut som någon vidare Mr. Muscle, eller jag känner mig inte som någon vidare Sara Larsson, eller vem vi nu tycker är vacker, eller vad som är stort, eller vad som är starkt. Och så tänker vi, min kropp, är det hans tempel? Har han verkligen tänkt igenom det här, eller har han kollat mig i spegeln nyss? Men det är inte din kropp i den meningen att din kropp måste vara fit for fight eller måste vara väldigt fräs eller väldigt liksom trimmad för att Gud ska säga det här är mitt tempel. Utan det är egentligen bara en återupprättande av den ursprungliga ordningen som är otroligt vacker, fantastisk och fin. Och vad jag ska göra nu är att jag ger er några meningar och sen får ni ett bibelord, sen får ni en mening, så får ni ett bibelord som förstärker det här tänket genom hela Nya Testamentet. För jag tror att det är avgörande för oss att förstå att mer än att vi är armé, mer än att vi är med familj, mer än att vi är en skola eller ett sjukhus, så den övergripande tanken på allihopa är faktiskt att det är du och jag. Som är Guds tempel från och med nu. Och i det så kan jag redan nu varna er. Det här är en hisnande tanke. Så nu ger vi oss på några stora, riktigt spännande texter. Vi kan bläddra igen. Ja, där har ni den redan. Om du är ett tempel så betyder det att Gud är mer intresserad av din attityd än din arkitektur. Gud är mer intresserad av din attityd än din arkitektur. Alltså, han är mer intresserad av vem du är än hur du ser ut. Det är inte det som är viktigt med din kropp, hur du ser ut. Och det här kan vi ju mata oss själva med, men samtiden säger något annat. Därför att samtiden säger nog nästan, din kropp är ditt tempel. Och så har Bibelns Gud i 3000 år sagt, nej, din kropp är mitt tempel. Varenda gym säger att din kropp är ditt tempel. Men Bibelns Gud har i 3000 år sagt att ja, din kropp är mitt tempel. Det är en väsensskillnad och en oerhört vacker och viktig skillnad på de här grejerna. Vi tar ett bibelord på det här då. Matteus 21 och vers 12-14. Jesus kom in på tempelplatsen och så drev han ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och sa till dem, det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom och han botade dem. Jesus kommer till templet och så säger han, grabbar och tjejer, det här är ju inte vad templet är till för. Ni har gjort det till vad det inte var. Här börjar Jesus liksom matcha verkligheten mot ursprungstanken. Guds första tanke var att du och jag skulle vara templet. Det har gått förlorat genom hela Gamla testamentet och nu börjar Jesus liksom återupprätta ordningen. Och så säger han, du är skapt för bön och tillbedjan. Och när han då säger, ni har gjort det till ett rövarnäste, då blir min reflektion, då är det rätt så viktigt att jag vårdar mitt liv. Är medveten om vem jag är, vad jag fyller mig med och inte låter mitt liv vara en papperskorg för allsköns saker som bara liksom kommer i min väg. Så om vi bläddrar igen då. Om du är ett tempel så betyder det att du har ett oändligt högt värde. Den här är riktigt vacker. Om du är ett tempel så betyder det att du har ett oändligt, ett värde som inte har ett slut. Att Gud helt enkelt har satt ett pris på dig. Och det priset är oändligt. Att det inte går att mäta eller matcha eller säga si och så mycket är du värd. Eller... Utan om du är templet så har du ett oändligt värde. Vi tar ett bibelord på det också. Första Korinthierbrevet 3 och vers 16 och 17. Vet ni inte att ni är Guds tempel? Och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel så ska Gud fördärva honom. Varför då? Jo, därför att Guds tempel är heligt. Och det templet är ni. Det här är ju mäktiga ord. Är det möjligt att det här är sant? Är det här möjligt att den här ursprungstanken som i så många århundraden gick förlorad genom Gamla testamentet, genom Jesus den där eftermiddagen i templet när han liksom gjorde den där oxpiskan och svingade och slängde ut och på något sätt städade rent. Var det en bild av ditt och mitt liv? Jag tror det. Varför valde inte Gud att säga att du är mitt hem, du är mitt hus eller du är min bostad? För alla de hade ju faktiskt också varit sant på ett sätt att säga att du är mitt hem, du är mitt hus, du är min bostad. Varför väljer han tempel? inte det att ta i lite liksom? Är det inte, låter det inte lite skrytigt? Jag tror att det är jätteviktigt vilka ord Gud väljer när han ser på dig. Att du är mitt hem, du är min bostad, du är min... Alltså det målar ju bilder, men enligt Bibeln så räcker inte de. Utan Gud vill dra till med tempel. Och genom hela historien, alltså för de judar som läste det här och som har levt med att templet, det står i Jerusalem och det är helt klätt i guld. När morgonljuset lyser på det, för det gör det verkligen, när strålarna liksom, då blir man bländad av dess skönhet. År 70 så revs det där templet och sen dess har vi inte haft någon sån plats. Och så säger Gud, nej, från och med nu är det du som är det. Och då tänker vi, ja men hur ska du liksom göra det här synligt, Gud? Jag vet ju precis vem jag är och vad jag bär på, vad jag brottas med eller vad jag... Mina brister eller mina fel. Och så säger Gud, jajamän, det vet jag med. Jag är inte överraskad, jag är inte förvånad på något sätt. Utan han valde att med stort T kalla dig för sitt tempel. Vi tar nästa punkt. Om du är ett tempel så betyder det att du har ett oändligt högt värde. Och då är det några som säger, men var inte det förra punkten? Jo, men det finns ett bibelord till på den här. Jag tror att det här är så pass viktigt för oss. Och jag tror att det är så mycket annat som säger någonting om vilka vi är. Som faktiskt inte är sant, men de rösterna talar så högt. Så därför väljer jag att upprepa den här punkten. För det är en sån dyrbar sanning. Vi är fortfarande kvar i första Korinterbrevet, men nu är det kapitel 6. Vers 19-20. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Ett fantastiskt bibelord för alla dansare. Men för alla oss andra då? Hur ska vi ära Gud med vår kropp? I ärlighetens namn skulle jag vilja säga att den här bibelversen ger fog för den här kommande meningen nu. Du är Guds smyckeskrin. Bara tugga lite på den tanken. Att du är den lilla lådan där Gud lägger ner sina dyraste grejer. Och vi kan ju diskutera om har Gud ett smyckeskrin, men ni fattar bilden i alla fall. Är det möjligt att de här verserna säger att så dyrbar är människan? Så att han väljer att låta dig vara förvaltare av det dyrbaraste han har. Nämligen den helige ande. Den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud. Så Gud har lagt sitt vackraste smycke i dig. Så Guds ande bor och verkar i dig och vill använda dig för Guds stora syften. Jag hittade en mening av Peter Halldorf som jag måste få läsa för er. Med evangeliet så introduceras en syn på kroppen med en radikalitet som vi in till denna dag har svårt att riktigt ta till oss. Inte nog med att Gud så till den grad helgat materien att han själv har blivit kropp. Nu förklaras också människans kropp vara ett tempel åt den helige ande. Gud bor inte bara i sin himmel. Mötet med honom är inte reserverat för vissa heliga platser. Den helige flyttar in i människan och gör hennes kropp till sin viloplats. Den boning där han slår sig ner för att sitta till bords med oss. I en värld härjad av gnostiska föreställningar där anden är god och kroppen den är ond, då är det inte svårt att föreställa sig vilken provokation detta innebar. Och vilken befrielse det också innebar. Senantiken var ett eldorado av läror och rörelser som såg som sin uppgift att dra upp människoanden ur materiets gyttja. Här kommer nu en religion som förklarar fängelset, alltså kroppen, är ett tempel där den högste guden vill komma och fylla med sin härlighet. Kroppen är inte längre ett bihang för Gud, till belastning för den som åtrådde Gud. Den var djupt indragen i människans gudstjänst. Kroppen är en gåva att ära Gud med. Jag var i Sankt Petersburg för, nu är det några år sedan, och spelade trummor och satt längst bak i lovsångsteamet en hel helg. Och vi var i en avlång gudstjänstlokal och längst bak så fanns det en liten läktare. Varje gudstjänst, varenda samling, varenda bibelstudium vi hade hela helgen, så är det en tjej som jag på söndag eftermiddagen döper till, vad heter det, Väderkvarnen tror jag kallar henne. Hon var livsfarlig. Hon var all over the place. Från ena änden av läktaren till andra. Och jag, alltså armar och ben överallt hela tiden. Och jag tänker snart skadar hon någon och det blir förbönstillfällen. Men hon höll på och alla överlevde. Och sista gudstjänsten på söndag eftermiddagen så predikar jag. Och hon kommer fram för förbön. Jag är svensk och hon är ryss och jag tänker det är fullt naturligt att vi behöver en tolk. Men när tolken börjar tolka så börjar jag gråta. För tolken teckentolkar. Och hon är döv. Varenda gudstjänst hela helgen så har hon reagerat på vibrationerna i golvet. Hon tog av sig barfota och dansade i lovsången med hela sitt jag. Så när hon bad om förbön var jag så här nära och säger, kan inte du be för mig istället? För det du har där, det behöver jag. Inte för att vi alla måste börja dansa, det är inte det jag är ute efter, men den passionen, den friheten, den överlåtelsen att faktiskt med hela min kropp välja att ära Gud. Så när Jossan och jag gjorde den här lilla löjliga videon som finns på Instagram och Facebook så står jag så här med händerna och tänker, ja men jag är ett tempel så här. Och så säger Jossan, nej, så här ska det vara. Inte så att du liksom stänger det här taket och sluter det, utan när du är tempel så öppnar du upp för något oändligt stort. Och tillbedjan sker i den här positionen. Där du både öppnar dig för Gud och också sträcker dig mot Gud. Vi bläddrar igen. Om du är ett tempel så betyder det att du ingår i Guds gigantiska Extreme Home Makeover. Det här är ett sånt favoritprogram som jag hade för 10-15 år sedan. Där de liksom, från att ha bott i ett ruckel så blir det ett vackert palats. Och det sker på 5 dagar. För de kommer med ett stort liksom arkitektteam som grejer och fixar och fejar. Och sen så kommer grannarna och hjälper till och så kommer släktingarna och hjälper till. Och på bara några dagar så är hela huset förvandlat. Ni kan få ett bibelord som står i relation till det här. Andra Korinthierbrevet 6 och 16. Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. För Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. Så om du är ett tempel, så är det inte att du är stolt, utan du kan räta på ryggen. Du får se dig själv i spegeln. Och du får säga till dig själv, helt otroligt att Gud väljer att bo i mig. Och mitt gensvar på det är min bön och min lovsång och min tillbedjan. Vi kan bläddra igen. Om du är ett tempel, så betyder det att du är evig. Gud kommer att uppväcka din kropp när du dör. Vi tar den här lite kort bara. Men i Apostlagärningarna 7, vers 47-50 står det så här. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger, himlen är min tron och jorden är min fotapall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren. Eller varför en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Problemet genom hela gamla testamentet var att trots att de hade tabernakel, trots att de hade tempel, så kände de aldrig riktigt att kontakten knöts. Och Gud säger, det är egentligen inte så konstigt, för jag bor inte i hus byggda av människohand. Det här är mycket större och oändligare än så. Så försöken var alltid goda men ändå bristfälliga. Och här är det något vackert. Att Bibeln säger att den kropp du har nu är liksom version 1.0. Du kommer få vara med om en rejäl uppgradering. För du kommer leva för evigt. Du är det templet som består. Det är vad texten säger. Otroligt spännande. Vi tar nästa punkt. Om du är ett tempel, så betyder det att Gud har gjort dig helig. Efesierbrevet 2, vers 19-22. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Lyssna nu på språket. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till vad då? Ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. I England finns det ett samfund vars slogan är, och håll i hatten nu, man kan inte gå till kyrkan. Det är deras slogan. Och jag har liksom, jag har läst den här 25-30 år och tänker, ja, det är roligt, lite fyndigt, men hur menar de egentligen? Och varför är det så otroligt viktigt att säga? Jo, därför att det här är en lokal. Men kyrkan, det är du. Och du kan inte gå till kyrkan i den meningen då, om du är kyrkan. Så hur vacker och hur viktig och hur nödvändig än den här lokalen är, så är det du som är lokalen. I lokalen. Det är du som är mötesplatsen. Och det här är inte optional eller ett tillval för de som är lite extra heliga eller de som ber på lediga dagen, utan det här gäller alla troende. Att vi möts i lokaler som är underbara och som är väldigt vackra och värdefulla. Men allt detta till trots, så är det ditt tempel som består och är viktigt här. Om vi ska gå ner för landning med de sista punkterna här nu då. Om du är ett tempel, så betyder det att ditt livs största uppdrag är tillbedjan. Vi tar första Petrus brev 2, 9 och 10. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så Bibeln säger att du är präst. Inte bara att vi har en anställd pastor eller en barn- och familjepastor, eller utan bibeltexten säger varenda troende gör prästtjänst inför Gud och inför människor. Här börjar det bli intressant, för här ser vi, okej, är det här mitt uppdrag? Så mina vänner, mina klasskompisar, mina arbetskollegor, jag är alltså satt där som präst. För det är möjligt att de på ditt jobb eller i din skola kanske inte har någon annan kontakt med kyrkan än genom dig. Och då säger bibeltexten, du är kyrkan. Du är den grannen, eller du är den vännen, eller du är den arbetskollegan. Så ditt liv och din tillbedjan påverkar de som är runt omkring dig. Oavsett om vi tänker på det eller inte, så verkar texten faktiskt uppmuntra allt detta då. Nu kommer nästa punkt, men det är ungefär samma, bara ett litet tillägg på slutet. Om du är ett tempel så betyder det att ditt livs största uppdrag är tillbedjan av Gud. Inte bara tillbedjan i sig, utan faktiskt tillbedjan av just Gud med stort G. Och här har ni ett bra bibelord från Apostlagärningarna 17, 23-24. När jag gick omkring och studerade era gudabilder så fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Det ni tillber utan att känna. Så mina vänner, grannar, arbetskollegor tillber dem med. Utan att känna, säger texten. Så mitt uppdrag som präst är att berätta att du, istället för att vi tillber skapelsen, så kan vi tillbe skaparen. För om vi tillber skapelsen, ja, då sluter vi det här rummet. Men om vi tillber skaparen, då öppnar vi upp och då blir det intressant. Då blir det på något sätt på riktigt, då blir det äkta, då blir det levande och då förvandlar det. Och det är den sista punkten. Om du är ett tempel så betyder det att du är medlem i något oändligt stort, världsomvälvande och vackert. Har du den, Henrik? Om du är ett tempel så betyder det att du är medlem i något oändligt stort, världsomvälvande och vackert. De texterna vi har läst i den här serien i vår har vi alltid, vad ska vi säga, snott ifrån Efesierbrevet kapitel 1. Och jag vill sluta där nu också. Det är tre versar. I Efesierbrevet 1 och vers 6 och 1 och vers 12 och 1 och vers 14. Vi skall vara till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand har satt vårt hopp till Kristus. Anden är en borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. Utan att vara några stora Sherlock Holmes-detektiver så kan vi ändå upptäcka att de här tre verserna är lite tjatiga. Det verkar som att alltings mål och mening är Gud till pris och ära. Alltings mål och mening. Hur ska det bli möjligt? Och genom att vi, vad ska vi säga, frigör den här tempeltjänsten. Att vi förstår att ja, på lördag är det vårstädning av Nimbus. Men det är ju bara lokalerna. Och det är viktigt att de är vackra. Men oändligt mycket viktigare att jag vårstädar. Och förstår att, är det sant? Att jag är, att du är, att vi är det templet där Gud har valt att ha sin boning. Och Bibeln säger tveklöst ett gigantiskt ja på den frågan. Du är templet. Så nu ber vi. Herre, vi fascineras av den här resan genom ditt ord. Och den stämmer lite till eftertanke. Är det verkligen sant? Är det så här du har valt att det ska vara? Och då ber vi att du kommer till oss var och en. Och visar oss lite mer hur vi är en tempelplats där du trivs. Hur vi med vårt liv och vår lovsång ytterst är en tillbedjan för dig. I vår relation till dem runt omkring oss, vänner och grannar och arbetskollegor och klasskompisar. Men också i relation till dig. För det är ytterst inför dig vi gör tjänst. Så vi vill vara medlare mellan människa och Gud som prästen skulle vara. Vi vill vara förmedlare. Från dig till människor, och vi vill också koppla människor till dig. Och där ber vi om spännande överraskningar. Helige Ande, vi känner oss lite små inför det här. Att bibelordet så tydligt säger att Guds ande bor i er. Det är ingen tvekan om det. Så där ber vi bara att vi ska få göra rum för dig. Mera plats och utrymme åt dig i våra liv. Tack för att du har valt den här vägen. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske, Herre. Amen.